Här är också ett sätt att jämföra mellan det svaga samhället och det starka samhället. Och det här är ett sätt att försöka förstå en hederskultur. Det är ett sätt att förstå hela grupptänkandet som finns i islamvärlden i stort. I det svaga samhället där har man inte mycket skattemedel att röra sig om. Faktum är att den enskilda individen förväntar sig nästan ingenting från staten. Det är ju så. Staten tar inte hand om mig. Men i det starka samhället där uppbär man mycket skatter. Ett land som Sverige är väl världsmästare i skatt, tror jag. Där är staten din trygghet från vaggan till graven. I det svaga samhället där är det familjebegreppet lite annorlunda mot vad vi har här. Man har ju i och för sig kärnfamilj, men familjen är också detsamma som släkten. Man går på gatan med någon egyptier och så säger om det där är min släkting, så frågar man, jaha, på vilket sätt? Ja, då börjar de liksom räkna upp och man tänker, nej, det här är fjärde led liksom. Det är fyrmänningar ungefär vi pratar om. Och jag som knappt har koll på mina kusiner, det är ju helt annat begrepp när man talar om familj. Och det är ju stora familjer. Och ju större familjen är, ju starkare ställning har du i samhället. Kommer du från en liten obetydlig familj, jag har ingen makt alls. Men du vet, vi kommer från den här klanen, va? Och vi har ställning, för vi är många, va? Så. Medan vi hamnar ju där i kärnfamiljen då, i vårt lilla sätt att tänka, där släktens betydelse är mycket mindre. När vi kommer bortanför kusiner så har åtminstone vi i Sverige svårt att hålla koll på vad är det som händer. Var ska du födas någonstans? Ja, det beror på familjens ekonomi om du föds hemma eller om du föds på ett bra sjukhus. Det är ju ekonomin i familjen som styr. Men i ett land som Finland till exempel, där finns det mödravård. Man kallas på kontroller innan. Hallå, hörde ni? Innan får man gå på kontroller. Och det finns förlossningsvård, absolut. Det finns barnavårdscentraler när ditt barn är fött. Och man liksom kallas dit för att man måste få någon spruta eller någonting. Ja, här. När det är dags för barnomsorg, ja, då är det familjen som steppar in. Då är det farmor och mormor och så här, va, som tar hand om barnen och ordnar barnomsorgen. Men i ett land som Sverige då, där finns det föräldraledighet. Hörde ni? Föräldraledighet. Och du har jättemånga dagar. Och så kan du sprida ut de här dagarna och du kan greja liksom. Och du har barnbidrag. Och så har du förskola. Vad den starka samhället håller på med. Och det är skolgång då i det svaga samhället. Statliga skolor är gratis. Men i ett land som Egypten, med en befolkningsökning på 1 miljon var nionde månad, hur bygger man skolor till sånt? Det är ju nästan omöjligt. Så i många skolor i Egypten, i Alexandria, kan det vara 60 elever i ett klassrum. Sitter två barn vid varje bänk. Och så kör de i treskift. Du har ett gäng som kommer in på morgon. Sen går de hem. Det kommer nästa gäng på eftermiddagen. De går hem. Kommer tredje gänget in på kvällen. Man nyttjar lokalerna, för hur bygger man skolor för så mycket barn? Så finns det ett system i Egypten för privatlektioner som är väldigt viktigt när man kommer en bit upp i det egyptiska skolsystemet. Så att man klarar sig och får bra betyg. Men vem har råd med det? Det hänger på vilken familj du kommer ifrån. Och så finns det ju förstås privatskolor. Och de är ju kanonbra. De har ju jättehög akademisk nivå. Men det hänger på din familj. Det starka samhället är stat och kommun som tar hand om allt. Betalar ganska jämn standard över hela landet. Till och med skolmat. Fantastiskt. Du ska gå ut ur skolan, du ska börja jobba någonstans. Det är din familj som tar hand om dig. Familjen har kontakter i samhället, det är de som ordnar jobbet. Ja, ett land som Sverige finns något som heter arbetsförmedling, arbetslöshetskassa. Du får betalt fast du inte har något jobb. Är säkert? Ja, det är faktiskt sant. Och hamnar du utanför hela systemet, då kan du få socialbidrag. Vad är det då? Ja, du får en peng och du får liksom ett boende och mat och kläder. Så är det. Och sen är det dags att gifta sig. Och då är ju släkten jätteviktig i det hela. Därför att det är ju inte två individer här nu som ska gifta sig med varandra. Det är två släkter som ska gå tillsammans. Och det måste ju ske med släktens samtycke. Om en ung man vill gifta sig med en vacker dam, så måste han ju gå hem till brudens far. Och brudens far ställer alla de svåra frågorna. Vem är du? Vilken familj kommer du ifrån? Kommer min dotter att gifta sig uppåt eller kommer hon att gifta sig neråt? Vad har du för utbildning? Vad har du för lön? Har du en lägenhet? Hur ska du ta hand om min dotter? Det här är de relevanta frågorna. Och kommer du liksom säga, men jag vet inte, men jag älskar din dotter. Det är helt värdelöst. Det finns inte en chans. Absolut chanslös. Man måste kunna svara på de svåra frågorna. Och det är inte bara pappans beslut. Det är ju brödernas beslut. Det är ju farbrödernas beslut. Det här är ju en släkt som är involverad, som ska gifta sig med en annan släkt. Så är det ju. Det är släkter som ingår förbund. Det här är ju också bra när man får problem i äktenskapet. För då kan ju frun åka hem till mamma. Och det är helt acceptabelt i kulturen. Om en man till exempel slår sin hustru, som händer lite nu och då, då kan ju frun åka hem alltså. Och så sitter hon där och efter ett tag så börjar mannen säga, men jag vill ha tillbaka min fru liksom. Jaha, säger fruns familj, att då måste du lova att inte slå vår dotter. Det är absolut förbjudet. Ja, jag lovar att bättra mig, bara min fru kommer liksom. Så man löser också väldigt mycket problem inom familjerna. Här är ju äktenskapet en privatsak. Det är två människor som älskar varandra och i bästa fall så vet familjerna om att de ska gifta sig också. Bostad, du ska bo någonstans. Familjen har kontakter. Det är familjen som ordnar bostaden. Om du så bara ett rum någonstans, men det är familjen. Här finns det bostadsförmedling, bostadssubvention om du har många barn och så vidare. Sjuk- och tandvård. Vad ska du få för kvalitet på tandvården? Ja, det hänger på vilken familj du kommer ifrån. Om de har råd. Därför att i ett land som Egypten finns absolut bästa vården tänkbar i vissa privatsjukhus. Men det kostar ju pengar. Den statliga sjukhusen... Jättedålig standard. Ja, här är det mycket subventionerade vårdkostnader i vårt land. Jag antar att det är likadant i Finland. Man betalar en liten peng och så är det klart. Ålderdom, du blir gammal. Här är det fina med det österländska samhället. Verkligen fint. Ju äldre du blir, desto värdefullare blir det. Ditt värde stiger med din ålder. Och när det är precis så gammal så är du på väg att dö. Då är du familjens överhuvud. Alla lyssnar på din röst och du har respekt från varenda en i hela din stora släkt. Då får du flytta in förmodligen hos din äldste son. Åldern hos hem vet de inte riktigt vad det är. Men man får bo med sin familj. Och vishet, det är någonting som prisas i det österländska samhället. Högt värderat. Hekma. Ja. Ålderdom här är lite problem. I ett land som Sverige, kanske Finland också. Där du värderas efter din förmåga att producera. Ju mer du kan producera, desto mer värd är du. Och när din produktionsförmåga sjunker, då sjunker också ditt värde. Och du hamnar kanske i någon åldringsvård. Och du hamnar i ett land där skönhet och ungdom prisas. Ja. Så vi ser här hur staten tar hand om oss från vaggan till graven. Och jag tänker ibland på den här hemska tsunamin som var där borta i Asien. Det var ju många svenskar över julen som var i Thailand och firade då sin jul. Och så kommer den här fruktansvärda vågen in. Och många människor dör, inte bara i Thailand utan runt om i hela regionen. Och svenskarna började undra, var är staten? Redan annandag jul börjar man undra, var är staten någonstans? Och man hade alltså förväntningar att svenska staten skulle vara på plats. På andra sidan jordklotet och ta hand om de sårade och hjälpa dem och ta hand om allihopa. Och jag tänkte, det här är ju, alltså, tala om människors olika värde. För ett par år sedan hade vi en jättestor storm i Sverige som vi kallar för Gudrun. När liksom träden bara brakade omkull, hela Småland låg ner liksom från den här stormen. Och jag tänkte i min tanke, tänk om det hade varit en grupp egyptier i Smålandsskogarna som dagen efter börjar fråga, var är läkarteamet från Egypten? Var är de någonstans? Har de inte kommit än? De har ju lovat att ta hand om mig från vaggan till graven. Ja, alltså totalt annorlunda tänkande. Vi skulle aldrig komma för en egyptier att fråga var staten befann sig. I den österländska familjen, där är det, alltså i staten, där är det familjen som är min trygghet. Från vaggan till graven. Jag förväntar mig nada från staten. Det är min familj. Och det här leder ju till i ett samhälle där det är mycket skatt, där staten är stark, där kan du också ha ett individualistiskt samhälle. Och Sverige är extremt individualistiskt. Medan här får du ett gruppsamhälle där du hela tiden tänker utifrån gruppen. Vad händer i det här bytet? När man kommer då hit till våra länder och så ska man in i det här individualistiska sättet att tänka. Och man rör sig mellan det individualistiska samhället och så kommer man hem och så har man gruppsamhällestänkandet hemma. I ett gruppsamhälle, mitt värde bedöms som individ bedöms ofta hur mycket jag bidrar till familjens bästa. Hur mycket jag bidrar till att höja familjeäran. Barnuppfostran. En kollektiv uppfostran. I Egypten var det så att man kunde uppfostra vems barn som helst. Om det var något barn på gatan som man aldrig hade sett röken av, som helt plötsligt började göra lite rackartyg och så, vem som helst kunde rycka in och säga, jag vill att sluta med det där liksom. Kollektiv uppfostran. Här får man inte röra grannens barn. Det är livsfarligt att röra grannens barn, det vet ni va. I ett gruppsamhälle så har vi den här pyramiden. Pappa, han är ju förstås överhuvud och den som är värd mest. Sen kommer mamma. Sen kommer pojke och sen kommer flicka. Så är värderingarna. Så kommer man i ett land som Sverige. Jag anar att det är något liknande här. Tjosan. Pappa och mamma jämställda. Pojke och flicka jämställda. Aha. Vad är det här för länder vi har kommit till? Och man börjar liksom röra sig här emellan och man hamnar i problem. Mannen hamnar i problem. Hittar inte riktigt sin roll, sitt fotfäste. Vet inte riktigt hur man ska uppfostra barn i de här länderna. Och medan frun tycker det här är kanon. Jättebra liksom. Här kan man studera, här kan man jobba, här kan man göra allt möjligt. Så att I det här mötet ser vi också på ungdomarna att de hamnar också lite schizofreni. Man är ute i samhället. Man är precis som finska ungdomar eller svenska ungdomar i skolorna och så här, helt frigjorda. Så kommer man hem, shup, så fort man kliver innanför tröskeln går man in i den här pyramiden. Då är det de här värderingarna som gäller. Så man hamnar lite i ett schizofrent tänkande. Så att svårigheten i det här framför allt är ju för den österländska mannen som kan känna sig nästan som en drönare, ett onödigt bihang och som inte riktigt hittar sin plats i det här. Kan vara nog så svårt. Det här känner ni igen lite grann. Jag ville bara att vi skulle känna på hur olika man tänker i ett gruppsamhälle och ett individualistiskt samhälle. Där staten är stark i ett individualistiskt samhälle. Men staten är svag i ett gruppsamhälle. På så sätt att man har inte de här ekonomiska möjligheterna att göra de här fenomenala reformerna som har gjorts i våra länder. Utan det är familjen som är min trygghet hela vägen. Och alla problem har någonting med familjen att göra. Ja, det var lite grann så. Vi får sluta här kanske. Tiden har gått.